sig själv, då dess en gång beskärda livsmått är uttömt, och så länge det ännu finns någon känsla i denna tråd, dras man, som man tycker, till sin avlagda kropp och känner mer eller mindre smärta av denna beröring. Har man själv tagit sitt liv, kan detta samband vålla svåra lidanden, i samma mån det väcker hemska minnen, men har man av andra orsaker haft en bråd död, lider man icke nämnvärt därav. Det var också en annan omständighet som under denna tid vållade mig smärta och som jag icke vet hur jag skulle ha stått ut med, om jag varit lämnad åt mig själv. Akab hade förelagt mig att jag skulle uppteckna mitt eget livshistoria, drag för drag från början till slut. Detta, sa han, är bästa sättet att själv dra lärdom av vad man upplevt. Erfarenheten är ofta dyrköpt, så mycket omsorgsfullare måste den därför tillvaratas. Man gör inte gärna om ett felsteg om man noga tecknat sig till minnes de följder det medfört. Skriv därför upp allting, de mörka såväl som de ljusa sidorna. Det blir ett dyrbart protokoll som både du och andra i en framtid kan ha gått av. Skall även andra läsa det? Vågade jag invända. Han log så vänligt när han svarade. Här finns inga hemligheter, och även det manar oss att leva så att vi ingenting har att dölja. Det var ingen lätt uppgift jag hade fått, men minst av allt kunde jag skylla på att jag inte mindes det förflutna. Tvärtom, hela mitt jordeliv stod för mig i bilder så noggrant återgivna att jag vid deras betraktande åter genomlevde varje dag, varje stund med en verklighet, som i sanning var pinsam. Tänk att sitta så där och se på sig själv, att skärskåda alla onda tankar, alla hårda ord, alla fula handlingar och skriva ner dem rad för rad, det är något förfärligt. Kom det en solglimt ibland av något litet gott som jag gjort så verkade det så befriande, men tyvärr var sådana ljuspunkter mycket sällsynta. Det blev i huvudsak en mörk skildring jag hade att avge. Ibland försökte jag nog att med lätt hand halka över någon särskild svart fläck i mitt liv. Men då betogs jag av en sådan att jag icke kunde fortsätta, förrän jag strukit ut vad jag skrivit och gått till botten med mig själv. Och det var inte nog med att bara objektivt berätta vad som hänt och vad jag gjort. Jag måste också nedskriva vad jag ansåg vara min skuld i varje särskilt fall. Hur ivrigt sökte jag icke därvid efter allt som kunde urskulda mig, men sanningen måste fram. Jag fick ingen ro förrän jag givit mig själv all den skuld jag verkligen bar på. Detta var skärselden. Ingenting mer och ingenting mindre. Men medan jag våndades under tyngden av alla mina minnen, spred mina båda vänner ljus och värme omkring mig. De var outrättliga i att uppmuntra och trösta mig. Jag var ju, tack vare deras omvårdnad, på det hela taget ganska lycklig, så snart jag för en stund släppte mitt arbete och hängav mig åt deras sällskap. Men dessa glädjestunder var korta, det brände som en feber i mig, att jag måste gå tillbaka till mitt arbete igen. Så gick en tid, hur lång vet jag ej, för mig var den som ett helt jordeliv. Akab kom emellanåt på besök och granskade mitt arbete. En gång strök han mig över gässan och sa, det är bra, jag tackar dig och dina egna vägnar. Han hade ibland så där underliga yttranden som jag inte riktigt förstod. Äntligen var mitt arbete avslutat. Den sista delen hade kostat mig ysliga ansträngningar att nedskriva, men när det var färdigt var det också som om en tung börda blivit lyft från mina skuldror. Akab kom, granskade mitt opus omsorgsfullt och uttryckte sitt gillande. Bättre belöning kunde jag ej önska mig. Det var en glädje dag i vår lilla krets. Vi satt alla fyra på en terrass utanför vår hydda och njöt av aftonens svalka och solnedgångens prakt. Du har nu fullbordat ett svårt arbete, sa Akab, men du skall också få glädjen att se hur välsignelserikt det kommer att bli för din egen utveckling. Nu måste du tänka på att börja verka något utåt. Har du i det fallet någon särskild önskan? Åt vilket håll ligger din verksamhetslust? Kära Akab, avbröt Gärda, du måste unna honom en tids vederkvickande vila. Efter det ansträngande arbete han haft, du har inte följt honom så nära som jag. Och icke sett hur tappert han brottats med sig själv, Vi har ju knappast haft någon glädje av honom, så upptagen har han varit. Av sin uppgift. Ja, det vore inte för mycket att han nu fick en tidsledighet, instämde Karl. Göran. Vi har just planerat några trevliga utflykter här i trakten. Han har ju inte fått se sig omkring, han har suttit som en eremit i sin grotta, isolerad från den övriga världen. Gärna må han vila sig, om han har lust och behöver, svarade Akab, och allra minst skulle jag vilja lägga någon sordin på den glädjen ni tillämnat honom och er själva, men det vore roligt att höra vad han sedan kunde ha lust att företa sig. Jag har nog en längtan, svarade jag, men jag känner också att jag ännu är illa rustad att realisera den. Vad är det? Frågade Gerda ivrigt. Jag fick en sådan beundran för den som först tog emot mig, när jag huvudstupa kom instörtande i denna värld, den kära guru. Jag har många gånger tänkt på hur lycklig han måste vara, som kan göra så mycket gott. Och jag har önskat att få komma och hjälpa honom. Att fylla en sådan plats som hans kräver stora krafter, som du icke äger. Men du kunde ju försöka att bli en ringa medhjälpare åt honom i hans svåra kall. Jag ska söka bereda dig plats på det stora hospitalet, sedan du först en tid njutit din frihet med dina vänner. Jag känner nog också en annan längtan, sa jag, det är längtan efter kunskaper. Jag har av Karl Göran hört att det ska finnas en så god skola inte långt härifrån, där han själv studerar. Jag känner så lite världens historia, det vore så lärorikt att höra något om de stora tilldragelserna bland jordens folk. Ja, det vore mycket bättre, inföll Karl Göran. Släpp tanken på hospitalet. Och följ mig istället i mina studier. Jag tror inte han bör undertrycka sin längtan att få uträtta något gott. Svarade Akab. Skulle hans krafter där svika honom, kan han ju komma tillbaka och sätta sig bredvid dig på skolbänken. Undervisning behöver vi alla. Nu följde en härlig tid, som jag inte ens vill försöka att skildra. Vi gjorde resor tillsammans i olika riktningar, och jag njöt i fulla drag av allt nytt och vackert jag fick se och uppleva. Var tillvaron är rik och mångskiftande. Många värdefulla bekantskaper gjorde jag också, och alla var goda emot mig. Men ju mer jag kom i beröring med andra, desto mer kände jag trycket av mina egna begränsningar. Alla var mig överlägsna, tyckte jag, icke blott i kunskaper utan även i andlig kraft. Det började ropa inom mig, att det lättjefulla liv jag förde inte anstod den som var så långt efter andra. Jag tackade mina kära vänner för allt vad de gjort för mig och all glädje dem. Berätt mig, och så beslöt vi att skiljas för någon tid. Gerda flyttade upp till sitt rätta hem, Karl Göran stannade ännu en tid i sin skola och jag uppsökte hospitalet, där Akab utverkat en plats åt mig under min vän Guru. Här väntade mig en svår tjänstgöring, aldrig kunde jag tänka mig att den var så svår. Det gällde att ta emot olyckliga från jorden och särskilt sådana, vilka liksom jag själv kastat sig ut i mörkret utan en tanke på att det kunde finnas ett liv efter döden. Det var hjärtslitande att se den förtvivlan som bemäktigade sig dessa varelser, då de uppvaknade till fullt medvetande, att höra deras jämmer och ångestskri. Några rasade och förbannade, andra grät och stönade. Hur kände jag icke igen mig själv i dessa arma? Det väckte mina minnen till liv igen, och föga fattades att jag hade instämt i deras gråt och kvidan. Men sådant gick ej an. Jag hade just fått på min lott att försöka trösta och uppmuntra dem jämförelsevis lugnare, att uppehålla deras svaga krafter och inge dem hopp genom att tala om hur jag själv varit i samma fördömelse men blivit hjälpt. Så tillvida var jag därtill lämpligare än Guru, då de olyckliga allmänhet lättare förnimmad mig och hörde vad jag sa dem, därför att jag på min låga utvecklingsgrad stod dem närmare och hade en tätare för de synliga stralkropp, medan däremot Guru och allmänhet hade mycket svårt att göra sin ljusa luftiga kropp förnimbar och sin stämma hörd bland dessa i materien så hårt bunna andar. Men när det gällde att verkligen behandla dessa olyckliga, att lindra deras plågor och stilla deras raseri, då räckte inte mina små krafter, då var det Guru som hjälpte. Det kom ibland till riktiga brottningar mellan honom och hans patienter, och det var underligt att se hur förvånade de var att bli övermannade av någon som de icke kunde se. Den kära Guru, vad han var stark och vad han var god. Det var som sagt ett mycket provande arbete jag givit mig in i, och många gånger sviktade mina krafter så att jag var färdig att uppge det, men jag skämdes inför Guru och höll ut så gott jag kunde. En dag kom han till mig och sa, du ska följa mig till jorden, det är någon där nere som ropar efter dig. Jag var snart färdig och vi begav oss av. Snabbare resa har jag aldrig gjort. Guru höll mig sina starka armar, och vi skar som en blixt genom rymden. Det var första gången jag återsåg jorden. Så underligt allt där syntes mig. Jag såg och förnam allting mycket tydligt, men det var som om den materiella världen icke längre var lika verklig som förr. Vi kom till en sjubädd, där låg en äldre kvinna synbarligen döende. Hon var mycket mager och infallen, hon hostade hårt och ihållande. För tillfället var hon inte fullt redig, hon låg och yrade och mumlade halvhögt något om onda människor som velat hennes olycka. Plötsligt ropade hon, Wolfgang, Wolfgang, kom hit hör du, och hjälp mig, det är ditt fel alltsammans, ge mig något att dricka, jag förgås av törst. Men kom inte med vatten, äkta burgunder skall det vara, skynda dig, jag dör. Känner du igen henne? Frågade Guru. Ja, det måste vara Gertrud, svarade jag. Men så förändrad och så eländig. Hon har också gått igenom mycket, sedan ni båda skildes åt. Se dig omkring. Så kan du läsa stycken ur hennes historia. Det var ett stort rum med gamla dyrbara möbler, men allting vittnade om det. Bedrövligaste förfall. Smutsiga trasor låg slängda hörnen, urdruckna buteljer stod under sängen, och den astrala atmosfären var så vidrig att det var en verklig plåga att stanna kvar. Jag stod stilla en stund och lyssnade till hennes oroliga andedrag. Då såg jag bilder framträda, aurabilder ur hennes liv, vilka avtecknat sig i astralljuset. Jag såg dryckeslag där det gick muntet till, spel där höga summor omsattes, orger där lidelser flammade otämd dyra, och överallt var hon med och var den medelpunkt omkring vilken allting surrade. Nu låg hon där ensam och övergiven, fattig och döstrött. Stackars hon, vad det gjorde mig ont om henne. Hon har inte långt igen, sa Guru, vi måste vänta ut henne. Jag gjorde en antydan om att jag nog borde stanna, men jag kände hur Guru led av hela denna omgivning, och jag föreslog att han skulle återvända. Kåre vän, sa han, du har en skuld som binder dig till henne, och som du i någon mån skall söka återgälla, därför vill jag att vi tar henne med oss till vårt hospital. Något gott kan vi alltid till en början göra henne. Men ensam kan du inte reda dig med henne. Detta var alltså den Gertrud som i sin ungdom så förhäxade mig, och sedan fjättrade mig med så starka band att jag gick som hennes slav från den ena dåliga handlingen till den andra. Varför fick hon denna makt över mig? Varför valde jag henne och icke Gerda? Var det min snikenhet som var skulden, eller låg denna ännu djupare i mitt väsen? Underliga mörka livsgåta, när skall jag få din lösning? Den sjuka hade blivit stilla, hon sov med korta, rossliga andedrag. En äldre kvinna kom in och stökade lite i rummet, såg på den sjuka, gjorde en grimas och gick ut igen. Nu kom en ny hostattack, våldsam och ihållande, då brast livsbandet och anden började frigöra sig. Detta var synbarligen förenat med svåra smärtor, men Guru hjälpte henne och snart var hon fri. Men så hon såg ut, mörk och vidrig. Guru svepte henne i en kappa och vi tog henne mellan oss och förde henne hem. En tung börda var det. Guru hade rätt. Ensam hade jag icke orkat med henne. Hon hade, när vi lade ned vår börda i en säng på hospitalet, ännu icke vaknat till medvetande och icke haft någon förnimmelse av oss. Jag blev satt att vaka över henne. Aldrig skall jag glömma hennes förvåning när hon äntligen slog upp ögonen och fick se mig. Märkvärdigt nog kände hon genast igen mig, Är det verkligen du, sa hon. Jasså, du kom ändå till sist och sökte upp mig. De sa till mig att du var död, att du tagit livet av dig, det var således inte sant. Fy dig, som inte kommit förr, utan låtit mig ligga hår och pinas ensamheten. Jag har en sådan ryslig hosta och så är det törstig. Ge något starkt, så att jag kan få krafter, annars dör jag. Du är redan död, sa jag. Vad pratar du för dumheter, är du inte nykter? Se dig omkring, känner du igen dig här? Här är så mörkt, tänd ett ljus så att jag ser någonting. Goro hade kommit in, han strök henne några gånger över ögonen. Nu var det som. Om hon såg något klarare, hon såg sig omkring med undrande blickar, men Guru. Förnam hon icke. Vad vill det här säga? Har man flyttat mig? Varför fick jag inte stanna i mitt hem? Var är jag nu? Svara mig, är det du som fört bort mig? Det är du själv som flyttat bort från jorden över till andevärlden. Din kropp är död och begraven. Men din själ lever och den ligger sjuk här på hospitalet. Du är tokig. Gå din väg och skicka hit en klok människa som jag kan få tala. Med ... hjälp. Ropade hon i detsamma. Hjälp. Det går runt i huvudet på mig. Hon började slå med armarna omkring sig. Goro höll hennes händer tills hon blev stilla. Sedan föll hon i dvala och låg länge orörlig. Men varför skall jag dröja vid dessa sorgliga minnen? Nog var det så att hon hade många sådana anfall av yrsel och vilda utbrott och endast Goro kunde få henne lugn igen, och att det dröjde mycket länge, många år av jordisk tidräkning, innan hon kom till insikt om att hon flyttat över till en annan värld. Men när hon var tvungen att medge att det så var, blev hon nästan vild av förtvivlan och ropade att hon ville tillbaka till jorden igen, till alla dess njutningar och nöjen. Då gav Goro henne några starka magnetiska strykningar. Hon blev stilla och stirrade förvånad omkring sig. Nu. Först blev hon varse sin välgörare. Vem är du? Sa hon förfärad. Har du kommit för att döma mig? Nej, jag vill bara hjälpa dig, svarade Guru. Men hon hörde i hans röst. Hon kröp ihop och sökte dölja sig för det ljus som utgick ifrån honom. Vi gick ut och lämnade henne ensam. Hon har nu kommit till så mycket klarhet, sa Guru, att jag inte kan hjälpa henne längre. Hon måste lämna hospitalet och flytta till den vistelsort hon själv berett sig. Du ska följa henne på vägen så långt du kan. Vart ska jag föra henne? Jag hittar dig till hennes bostad. Det lär nog bli hon som leder dig. Måste jag stanna hos henne? Nu är du sträng, Guru. Nej. Följ henne bara så långt du kan. Sedan får du komma tillbaka hit igen. Men om hon inte vill gå härifrån. Det är ingen fara, hon går nog. Efter en stund gick jag in till henne igen. Hur känner du dig nu, Gertrud? Frågade jag. Bra, mycket bra, men nu vill jag inte stanna längre på den här inrättningen. Jag trivs inte här. Den där ljusa mannen tycker jag inte om. Han ser så sträng ut. Kom. Låt oss gå, du följer naturligtvis med mig. Jag tycker inte riktigt om dig heller. Du ser så skenhelig ut, men du får följa med mig och hjälpa mig, förstår du? Så gick vi då tillsammans, hon och jag. Men det var inte lätt att följa henne. För hon nästan sprang vägen framåt. Och vilken väg! Den bar utför och utför i allt brantare lutning, och allt mörkare blev det omkring oss. Hon vände sig om. Orkar du inte följa mig, sa hon. Du är en stackar. Men ännu följde jag henne. Det gick ut för stolper och stup, som jag nästan hissnade vid att beträda, och alltjämt var hon före mig. Slutligen stannade hon vid ett mörkt schakt som liknade öppningen till en gruva. Tag mig nu i handen, sa hon, så hoppar vi ned här. Där vill jag slå mig ned. Jag kan inte med det här ljuset här uppe, det gör så ont i ögonen. Hu, vad där är mörkt. Nej, dit vill jag inte följa dig, sa jag. Är du rädd, din kruka? Kom nu, du måste följa med mig, förstår du? Hon tog ett stadigt tag om min handled och ville dra mig med sig. Det kom till en brottning mellan oss, men jag slet mig loss och hon försvann med ett hånskratt i djupet. Av allt ohyggligt jag upplevt var detta nästan det hemskaste. Jag satt länge kvar och stirrade ned i mörkret efter henne, tills jag betogs av en obeskrivlig känsla av vanmakt. Vad kunde jag göra för att hjälpa henne? Fanns det då ingen räddning för en sådan själ? Och det undligaste av allt, hon ville själv komma dit ned. I min hjälplöshet knäppte jag mina händer och bad till Gud, att han måtte förbarma sig över henne. Det var min första bön för denna olyckliga kvinna, det skulle inte bli min sista. Jag steg upp och gick hem. Hade det varit svårt att gå vägen utför så blev det nu så mycket lättare att gå den uppför igen. Det var som hade jag fått vingar, och snart var jag åter hos min vän Guru. Medan jag varit borta hade det kommit bud från Akaba att jag nu borde sluta min tjänstgöring på hospitalet och flytta tillbaka till Karl Göran för att börja mina studier. Det var med tårar jag skuddes från Guru, men hur mycket lättare gjorde jag det? Icke nu mot första gången. Han bad mig komma på besök, så ofta jag hade tid och lust, och så skildes vi åt med ett hjärtligt handslag. Från min skoltid har jag icke mycket att berätta, inte därför att den icke var av en mycket stor betydelse för min utveckling, men därför att den icke för andra erbjuder något av särskilt intresse, och jag måste försöka att begränsa mig, så att min berättelse icke släpar sig trött. Vill endast nämna att det var en välsignelserik tid, full av dem angenämaste intryck. Och så gott vi hade det samman, Karl Göran och jag. Han var icke obetydligt före mig i alla ämnen, men därför var han mig också till mycket hjälp. När jag hade kört fast i något problem, var det vanligen han som löste det, men hans håg låg mer åt filosofin, min åt de praktiska vetenskaperna och historien. Våra ferier tillbringade vi alltid hos Gerda, vilket paradis hon levde i. Ja, det skall jag inte bjuda till att beskriva. Hon bodde tillsammans med några vänner, som hon kände sedan långt tillbaka under tidigare utvecklingsstadier. De hade bildat en liten koloni, där de sysselsatte sig dels med självstudier, dels med konst och musik, dels även med att uppsöka vilsegångna människor på jorden och arbeta för deras räddning. Det var i sanning en högtid att få komma till dessa vänner. Alltid hade de någon särskild glädje att bjuda oss på. En gång fick vi följa dem till en stor fest som firades i en ännu högre sfär. Något så härligt hade jag aldrig förr upplevt. Det var en stor religiös högtid, till vilken det strömmat massor av åhörare från olika sfärer. Där hölls föredrag, men icke dessa enformiga och tröttande predikningar som vanligen utmärkade de jordiska kyrkofesterna, nej, de var upplivande och glädjeväckande. Och en sådan musik. Aldrig hade jag tänkt att körsång kunde tona så överväldigande skönt. Men hur vackert det hela än var hade jag icke haft lust eller ens kunnat stanna där uppe. Där var så ljust att det nästan bländade mina ögon, och jag var rätt belåten att få komma tillbaka till min skola igen. Ovillkorligen måste jag tänka på den stackars Jethro som inte tålde det svaga ljus hon hade omkring sig, utan längtade ned i mörkret. Ljus och mörker är mycket relativa begrepp. Så förgick många år efter jordiskt tidsmått. Akab kom ibland och hälsade på oss. Vid ett sådant tillfälle berättade han att han besökt Gertrud och gav en hjärtslitande skildring av hennes belägenhet. Hon är nog ännu mycket styrsint, sa han, men något har hon dem mjuknat av allt. Vad de fått lida. Det är härligt, tillade han, att det finns ett medel som slutligen böjer även dem styvaste knän, och detta medel är icke strängare än det nätt och jämnt behöver vara, och det är för övrigt endast den naturliga konsekvensen av våra handlingar. Kan man då inte göra något för henne? Frågade jag. Jag har så ofta tänkt på henne och tycker det är så svårt att icke kunna hjälpa henne, då jag nu har det så gott. Ännu skulle det vara för tidigt. Du skulle inte uträtta något gott med att närma dig henne, tvärtom skulle det snarare väcka hennes trots. Men den dag kommer år kanske inte så avlägsen, då du bör inskrida för att räcka henne en hjälpande hand. Jag ska ge dig bud, när du kan gå dit ned. Även Karl Göran skall hålla sig beredd att biträda, då jag finner tiden vara inne. Jag tror att han måste komma före dig. Vad du är god, Akab, som åtagit dig henne också. Jag har åtagit mig er båda, sa han med eftertryck på de sista orden, till ni. Hör ihop, så underligt det kan se ut. I alla händelser har du en skuld till henne att infria, och därför är det i första rummet du som får till uppgift att rädda henne. Jag kände en obehaglig rysning genomila mig vid dessa ord. Var jag då inte fri? Ännu skulle hon fortfarande komma att behärska mig. Och vad kunde jag, den svagare, göra för att rädda henne, den ojämförligt starkare? Det var en uppgift som lade sig blytung på mina skuldror. Och vad hade jag för skuld till henne? Var det inte snarare hon som hade lett mig i fördärvet? Alla dessa frågor korsade sig i mitt huvud, och jag kunde icke återhålla den frågan till Akab. Vad har jag då gjort, Gertrud, så att jag skall bära på en sådan skuld till henne? Det kan jag inte ännu säga dig, svarade han. Kanske får du själv läsa svaret på din fråga när du minst väntar det. Återigen ett av dessa dunkla yttranden som jag inte förstod, men icke heller ville be om förklaring på. En episod från min skoltid måste jag berätta. Jag hade fått en uppgift att lösa, som vållade mig mycket huvudbry. Jag skulle med stöd av de föreläsningar jag åhört skriva en avhandling om de gamla egyptiernas kultur på Hermes tid. Mina anteckningar från dessa föredrag var emellertid mycket ofullständiga och andra källor stod mig icke till buds. Karl Göran hade ej följt med denna föreläsningsserie och kunde således icke hjälpa mig. Jag satt där mycket rådvill och undrade vart jag skulle vända mig för att få de upplysningar jag behövde. Då stod plötsligt framför mig en kvinnlig gestalt, helt insvept en bländvit dräkt av allra tunnaste tyg. Fullkomligt ljudlöst hade hon kommit in i mitt rum. Om hon gått genom dörren eller svävat ned genom taket vet jag icke. Jag förnam henne först då hon stod tätt framför mig. Hon slog tillbaka slöjan och visade ett vackert ansikte av sydländsk typ, med mörka ögon, som hade något underbart tjusande i blicken. Huvudet var inramat av mörka lockar som föll ned omkring hals och skuldror. Hade detta hänt mig på jorden, skulle jag kallat det ett spöke från en annan värld, men nu befann jag mig själv i denna andra värld. Fanns då spöken även här? Hon log åt en förvåning som utan tvivel stod att läsa i mitt ansikte. Frid vare med dig, Wolfgang, sa hon med en stämma som var nästan lika tjusande som hennes ögon. Känner du mig icke? Nej, vem är du, och var kommer du ifrån? Din kropp är så tunn att jag kan se tvärs igenom den. Är du ett väsen från en högre värld än denna? Utan att svara drog hon slöjan över ansiktet och stod en stund alldeles stilla. Då hon återblottade sina drag, var de förvandlade. Jag såg nu en gammal gumma med tärda drag, men blicken var densamma, lika varm och vänlig. Ah, utropade jag, är det du, är det verkligen gamla Dorte, min egen kära gamla vän? Men vad vill detta säga, kan du förändra ditt ansikte hur du vill? Hör mig, Wolfgang, sa hon, i det hon återdrog slöjan över sitt ansikte. Jag är din gamla vän Dorte, som en gång närte vid mitt bröst och därför älskar dig som vore du mitt eget barn. Men nu har jag, så som du riktigt gissade, min hemvist i en högre värld än denna. En värld som för dig är lika osynlig som denna är det för jordmänniskorna. För att göra mig synlig för dig har jag nödgats förtäta min kropp genom att dra till mig ämnen ur er atmosfär. Min vilja är där vid den organiserande kraften, och jag kan därför visa mig antingen sådan jag nu lever där uppe, eller i en annan skepnad som jag någon gång burit under ett jordeliv. Det kostar mig någon ansträngning att fasthålla den form jag en gång avlagt, därför får du nu nöja dig med att se gamla Dorte i sin nya skepnad. Hon stod en stund tyst och stilla, slog sedan tillbaka slöjan och visade åter samma vackra drag som jag först beundrade. Jag var så full av förvåning att jag knappast kunde få fram ett ord. Men varför? Stammade jag. Varför har gamla Dorte kommit så högt i världen? ifyllde hon min avbrutna mening. Jo, det vill jag förklara för dig. Jag är en gammal ande, som gått igenom en lång serie av jordeliv. Mitt senaste var mitt sista botgöringsliv på jorden.